välkommen till ett nytt avsnitt av DI:s ledarpodd. Vi spelar in det här på onsdagsmorgonen den 30 mars. Och jag som pratar heter Frida Wallnor. Och med mig här idag har jag mina två kollegor, PM Nilsson och Henrik Westman. Hej på er.
Hej.
Så idag ska vi prata om globaliseringen. Eller rättare sagt, om det är så att vi med Rysslands attack mot Ukraina nu har sett det definitiva slutet för globaliseringen. Larry Fink, som är vd för BlackRock, världens största fondbolag, verkar ju i alla fall tro det. I sitt senaste investerarbrev så skrev han att Rysslands attack mot Ukraina och hur Ryssland nu blir avklippt från den globala ekonomin kommer att medföra att både bolag och stater världen över blir mer försiktiga när det gäller var man förlägger sin tillverkning, vilka länder man gör sig beroende av för sin energiförsörjning och så vidare. Han menar att det här är en tendens som startade på allvar redan under pandemin, men att det som nu sker kommer att vara spiken i kistan. Så det är en väldigt dyster bild som han målar upp. Håller du med om de här slutsatserna, PM?
Ja, man ska väl vara försiktig med Finks monumentala uttalanden eller skeptisk mot dem. Men i det här fallet så tror jag att det ligger någonting i den här iakttagelsen. Om man ser på hur det globala näringslivet, västbaserade kan man säga, reagerade på Rysslands invasion av Ukraina, så var det väldigt dramatiskt. Och inom loppet av några dagar så hade de flesta stora företag dragit slutsatsen att ett, man kan inte vara kvar i Ryssland. Två, vi kan inte längre exportera till Ryssland. Och om man jämför med reaktioner på Hitler-Tysklands olika anfall på Polen, på de skandinaviska länderna, på Frankrike och så vidare, så reagerar man hårdare nu. Och mer dramatiskt nu. Sen kan man säga att man har ju inte slutat, i alla fall alla har ju inte slutat med import av fossila bränslen. Pikant nog. Och Ryssland är en liten del av världsekonomin, så det kostar inte så mycket att dra sig ur den. Men om man ser ett scenario framför sig där Kina på ett tydligt sätt teamar upp med Putin, och om kriget i Ukraina fortsätter att vara av det här vidriga slaget som vi har sett under våren, då finns det ju en risk att avskyn mot kriget i Ukraina riktas även mot Kina. Och att man kommer se samma typ av avslutade affärsförbindelser av politiska skäl. Och sen finns det ju en underliggande industriell logik som vi kommer in på senare med Henrik, som understödjer det här. Där det är billigare att producera numera i väst på grund av automationen. Priset på industrirobotar har fallit så mycket så att det går att automatisera nästan all industri. Och sen finns det de här globaliseringens avarter som vi har pratat om länge nu, med riskfyllda och komplicerade och knöliga leveranskedjor och brist på komponenter och covid-problemen i Kina. De stänger ju ner jättelika städer på grund av en snuva och så vidare och så vidare.
Bara en uppföljningsfråga på det där. Skillnaderna som vi såg mot Hitler-Tyskland under andra världskriget. Tror du att det beror på, alltså jag menar, att bolag reagerar så pass mycket mer idag att alla bolagen sysslar med sina värdegrunder och hållbarhetssnacket och allting, att det är helt oacceptabelt idag att vara förknippad med ett land som Ryssland?
Ja, både och. Jag tror att det främst beror på att Tyskland då var den industriella liksom stormakten i världen. Så att om man ska jämföra vad gäller ekonomi, så är det Kina som är liksom testet på om vi orkar med att göra den här. Men det man kan se är ju hur fascinerande snabbt man har varumärkesskäl, precis som du är inne på, ansåg att det är fullständigt omöjligt att på något sätt förknippas med Ryssland. Vi har haft massa historietidningarna nu om bolag som har ryska aktörer som ägare. Och alla tycker det är lika pinsamt. Så det finns någonting med liksom det moderna varumärkestänket som gör det svårare nu. Att ha affärsrelationer med en väldigt aggressiv makt så.
Jag tycker det är en väldigt intressant aspekt, PM, just det här med hur företagen har agerat och reagerat. Och jag läste en intressant artikel i Wall Street Journal just om detta, att många av de företag som har reagerat snabbast på Rysslands invasion av Ukraina och snabbast på att dra sig ur Ryssland, det är liksom företag som kanske inte ligger i framkant med med hållbarhet och som har högst hållbarhetspoäng i olika rankingar och så vidare. Och det här är ju på något vis äkta hållbarhet. Det här är ju ett äkta engagemang som man som företag kan visa. Och det tycker jag visar också det här intressant att det är, när det kommer till hållbarhet, rätt mycket utanpåverk. Men en sån här situation visar att man kan göra skillnad. Och då tror jag det är ganska naturligt för väldigt många företagsledare att säga att det där är inte okej att tjäna pengar på eller ha någonting med att göra. Och det finns liksom inte så mycket gråskalor.
Och sen är det företag som har väldigt mycket pengar investerade i sitt varumärke.
Ja, verkligen.
Alltså typ Carlsberg. Det är en ganska enkel öl att göra.
Ja.
Men varumärket är ju allt. H&M likadant, McDonalds likadant. Sådär. De känner, ups, det här går inte.
Men så tycker jag en annan tendens som vi har sett som jag tror förstärker den här trenden är ju att stater uppmuntrar bolag att komma hem. Som vi har sett som en effekt på den här krisen med halvledare så har vi ju både Biden-administrationen i USA och EU-kommissionen som har infört väldigt tydliga satsningar på att man vill öka den inhemska produktionen av halvledare som en effekt av. Man har sett de här flaskhalsarna från Taiwan framförallt och i Asien där man producerar halvledare. Och det är ju inga de satsningarna man gör, det är ju ingenting som följer marknadsekonomiska spelregler, utan här är det ju väldigt tydliga subventioner till inhemska bolag och så vidare. Och Biden-administrationen överlag har ju följt i Trump-administrationens fotsteg när det gäller protektionism, får man ju säga, och behållit många av de här tullarna mot Kina bland annat. Och EU-kommissionen på sin sida har ju också vissa protektionistiska tendenser, att man vill gärna satsa på vissa utpekade sektorer med batteritillverkning och halvledare och vätgas och annat. Min poäng är bara att det här är på något vis, det hamnar i en grogrunden är positiv för den här typen av tendenser. Mm. Har vi andra exempel?
Nej, men det är ju det kusligaste scenariot egentligen. Om pandemin, om det här kriget får hela världsekonomin att bli mer, vad ska man säga, introvert och handla mindre. Att man börjar säkra upp produktion själv och bete sig protektionistiskt för att jag har tillgång till de här mineralerna och det tänker inte jag dela med mig av. Eller just halvledare då som är ett slags, vad ska man säga, vår tids guld, fast ännu viktigare.
Du skrev om det här med transporter och försörjningskedjor. Jag tycker det är en viktig poäng också i det här, att vi har sett såna otroliga ökningar när det gäller kostnader för att transportera.
Ja, det är ju jätteintressant, för det är ju någonting som vi som konsumenter aldrig tänker på. Men under ett par decennier nu så har det ju utvecklats ett fantastiskt väloljat maskineri där fullständigt enorma containerfartyg, fartyg som kan ta över 20 000 containrar, går i skytteltrafik mellan Asien och marknader i Europa och USA. Och det där har tagit, beroende på vart de ska, men 30-40 dagar. De har hållit sin tidtabell, de har lossat i Rotterdam eller Hamburg. Och där har det stått mängder med trailers och lastat på, och så har allting kommit ut till kunder eller som insatsvaror till fabriker precis i tid. Precis enligt beräkningarna, precis enligt det här just-in-time-tänkandet som har präglat produktion under så lång tid. Men nu så kom ju först pandemin och sen kom invasionen av Ukraina, och det har ju visat på bräckligheten i försörjningskedjorna. Det gäller ju både råvaror och mineraler och insatsvaror till fabriker. Och det här tror jag att, ja, jag tror inte det finns någon koncernledning idag i bolag i Sverige och runt om i världen som inte har det här över på sin agenda. Det här är så viktigt. Hur ska man tänka kring detta? Hur kan vi minska vår exponering mot den här trots allt stora risken? Mm.
Så det talar för samma sak?
Ja, det talar för samma sak, och jag tror också att man ska se det också i ett historiskt perspektiv, att för 20 år sedan när svenska företag började outsourca en stor del av produktionen, då var arbetskraften i Kina mycket billigare än vad den är nu, och då fanns, som PM var inne på, inte den automatisering, robotisering, AI fanns.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Alltså inte, digitaliseringen var inte alls lika utvecklad som den är nu. Men nu finns möjligheter. Inte att göra all enkel produktion i Europa. Men man kan ta vissa delar av den. Man kan tillverka till exempel batterier eller som det här företaget som jag skrev om i Eksjö som gör olika typer av kranlösningar för skogskranar. Jag tycker det är djupt fascinerande. Det är helt automatiserat och robotarna jobbar i en ren fabrikslokal och gör otroliga produkter. Så att den möjligheten finns. Så att det är flera krafter som verkar samtidigt här, tror jag.
Eller det här bilmärket som är på alla släppar, Tesla,
ja,
som har då sin ursprungsfabrik utanför San Francisco och lägger sin nya Europafabrik utanför Berlin. Det är inga låglöneområden om man säger så. Det är helt otroligt.
Finns det någonting som talar för att globaliseringen kommer fortsätta? Att vi kommer få se ökad handel? Att det här bara är en liten tillfällig svacka? Vad tror du, Ken?
Om den här regionaliseringen då, om den beror på att fabrikerna i västvärlden blir konkurrenskraftiga, då är det ju egentligen i ekonomisk mening ingen problem. Om det beror på att man kan bygga sina komponenter med hjälp av industrirobotar och konkurrera på ett sunt sätt med de kinesiska, så behöver det inte betyda så mycket egentligen för tillväxten i världsekonomin. Men däremot så finns det en risk att man blir av med olika typer av globala standarder om man upphör med den här processen som vi kallar globalisering. Och då kommer det bli dyrare med viss teknik. Det man har framförallt pekat på är ju olika typer av internetstandarder som riskerar att splittas upp. Och en orsak till att det är så snuskigt billigt att använda den här apparkeologin som vi har i våra telefoner. Vi kan ju göra magiska saker med våra små telefoner. Och det kan man göra överallt i hela världen. Det är för att det finns en global standard sedan 10-15 år tillbaka. Och det är jättebilligt. Man gör en app och så rullar man ut den över hela världen. Och om den typen av samarbeten spricker upp, ja, då är det ju riskfyllt.
Men sen finns ju också det här med fredsaspekten. Jag vet, vi på DS ledarsida har ju skrivit om det här väldigt länge, att handel mellan länder är någonting som bygger mänskliga band och fred.
Absolut.
Men det känns ju lite som att det har fallit i och med den här situationen vi har nu i Europa.
Men man kan vända på det och säga att orsaken till att vi kan straffa Ryssland på det här viset som vi gör och smälta ner deras ekonomi, det är för att vi har 30 år av ekonomiskt samarbete bakom oss. Annars hade det inte gått.
Men det är ju kanske som du är inne på tidigare, att det är Kina som kommer att vara den stora prövningen.
Det är ju testet.
Ja.
Men det är det ju. Och det är, alltså, Kina har ju en, alltså, USA, EU å ena sidan och Kina å den andra, de är otroligt sammanflätade. Mm. Det är en enorm handel, och de senaste handelssiffrorna med Kina visar ju hur exporten ökar till USA. Så att här finns ju väldigt, väldigt starka band, men precis som ni är inne på, det är ju det stora skräckscenariot hur Kina kommer agera, och kommer man på något sätt ta ställning för Ryssland så kommer ju det sända chockvågor genom hela den globala ekonomin naturligtvis.
Sen tycker jag man ska inskärpa i de här diskussionerna att det finns ju, det är ju önskvärt med en annan politisk riktning i både Ryssland och Kina. Men det är ju inte önskvärt att förstöra ekonomierna i de här två länderna. Det är inte önskvärt med ett Ryssland som liknar Nordkorea de närmsta 10 åren.
Verkligen.
Det är en mardröm och väldigt, väldigt farlig. Och det är inte heller önskvärt med en lång lågkonjunktur i Kina. Så att det är en balansgång som vi har att göra.
Och vad betyder det här för Sverige nu? Säg att vi får den här situationen att bolag börjar känna att nej, vi tycker riskerna är för stora att ha verksamheten i Kina framöver med tanke på vad som händer politiskt. Alltså svenska bolag är ju extremt exponerade mot omvärlden. Ja. Vad betyder det här?
Ja, jag tror man får hålla isär där då, exporten och importen. Men om man tittar på det här med om företag vill säkra sina försörjningskedjor och därmed besluta sig för att flytta hem delar av produktionen, det tror jag skulle kunna vara positivt. Vi har ju flera sådana kluster redan i Sverige idag. Småland sticker ju ut, men vi har ju hela det här som sker i norr också med satsningarna där uppe på både stål och batterier. Så att, jag tror förutsättningarna finns. Den trånga sektorn för Sveriges del om det här skulle ske i större skala, det är ju arbetskraften. Att ha tillgång till utbildad arbetskraft, för det är inte vem som helst som kan stå vid en sån här robot, att styra den, att övervaka den. Det här kräver en utbildad arbetskraft som Sverige kanske idag inte har. Så där måste man ju verkligen satsa långsiktigt. Exportmässigt tror jag inte att det behöver egentligen betyda så mycket. Det viktiga, alltså svenska företag är i hela världen. En stor del av produktionen ligger ganska nära marknaden också. Så det viktiga för dem är ju att säkra insatsvarorna till där produktionen är. Men jag tror verkligen att vi kommer se det. Och det kommer vara en trend nu under flera år att minska risken av en väldigt lång uttänd försörjningskedja som väldigt, väldigt lätt kan störas ut av en pandemi eller ett krig.
Mm. Nu har vi ju Ericsson som ett väldigt färskt exempel här där krisen har sin grund ju i en händelse i Irak. Och det finns ju de som tror att det som har skett nu kan innebära att Ericsson får för sig att flytta hem verksamheten eftersom man bedömer att riskerna att ha verksamhet i den här typen av länder är för stora. Hur ser du på det, Henrik?
Ja, om de skulle göra det skulle det vara väldigt olyckligt. Jag tror inte att de gör det. Irak var ju extremt. De fortsatte att göra affärer där under ett inbördeskrig. Det kanske med facit i hand inte var så klokt. Det tycker nog ingen i ledande ställning i Ericsson. Och det där handlar ju till stor del om ett bolagsstyrningshaveri, men likheten då skulle kunna vara att här finns en riskaspekt att det här är ett land som är helt enkelt väldigt, väldigt riskfyllt att vara i. Det här kan hända, det kan ske kidnappningar. Men det tror jag svenska företag är väldigt, väldigt vana vid att jobba. För de har så enormt lång erfarenhet av att vara ute i världen. Även på svåra marknader. Och jag tror Ericsson egentligen är väldigt, väldigt duktiga på att hantera den här typen av risker. De finns ju idag faktiskt över hela världen. De finns i Afrika, de finns i Asien, de finns i Mellanöstern. Så att jag tror kanske inte att just det exemplet behöver betyda så mycket. Jag tror det är mycket viktigare med försörjningskedjorna som vi verkligen ser störningar av.
Men PM, det här som vi har varit inne på tidigare om vad som händer i länder där väst drar sig tillbaka. Vi exempelvis när vi har pratat om Baltikum och huruvida svenska banker ska vara där eller inte. Och Afghanistan till exempel, det vi har sett när väst har dragit sig tillbaka, så har kinesiska aktörer till exempel satt klorna i råvaror och annat i det landet. Hur ska vi se på det här?
Din jämförelse med Baltikum är ju bra. Det hade ju Swedbank liknande problem då. Om de svenska bankerna hade dragit slutsatsen att det går inte att vara här, vi tvättar pengar hur vi än gör, så hade ju ryska banker kommit hit direkt. Och de baltiska staternas förankring i väst hade minskat. Så det är ju verkligen inte bra. Och om svenska bolag, finska bolag, sydkoreanska bolag drar sig under dem från problematiska områden, då är det rimligen kinesiska bolag som tar allt. Det kanske inte gör så mycket så länge Afghanistan styrs av talibaner och Irak på ett tvivelaktigt sätt. Men vem vet, det kanske går bra så småningom för de här länderna. Då är det Kina som äger dem, så att säga.
Så det här är en form av världspolis inom ekonomi som Sverige som det finns ett behov av som Sverige har tagit tidigare i alla fall. Och tänker på motsvarande sätt som det diskuteras nu i USA angående deras roll i världen.
Sen är det ju någonting med det amerikanska justitiedepartementet och dess roll som tål att diskuteras, tycker jag. Det är ju märkligt. Och sen är det ju en övergripande mening moraliskt tvivelaktigt att USA av alla länder ska ha den här typen av synpunkter på vad man gör och inte gör i Irak.
Mm. Håller helt med. Men vi blir tvungna att sätta punkt där. Men DS Ledarpodd är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tack så mycket, Henrik. Tack, PM. Och tack för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.